Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag ska sluta andas. Jag glömmer bort att andas för sex, musik och våld, som Kent skulle sagt.
Just det.
Då börjar jag stort sett bara.
Hej och välkomna till Nörden, jag som är Nörden Fabian Rolander.
Då är det jag som är Viktor Engberg.
Det här är podcasten samarbete med Acast, för att prata nörden, nördkultur i ett slags bildningssyfte, för jag försöker bilda Viktor i saker han tycker om men inte vet så mycket om. Och välkommen till The Second Age av denna podd. Det har gått typ 2000 år sen sist vi spelade in. Men som en vis man en gång sa, a wizard is never late, nor is he early. He comes precisely when he means to. Det var en dålig imitation, men ni fattar grejen.
Budskapet gick fram, det ska väl ändå säga.
Det gjorde det. Ja, men, vi kommer ju faktiskt nu i sann Norrpodanda. Vi har ju pratat om hur vi har själva saboterat vår egna premiss genom att inte göra det vi presenterade i starten. Har vi nu faktiskt kommit runt och nu kommer vi exakt göra det vi säger att vi ska. Vilket känns asbra. Och jag är sjukt taggad på det här avsnittet. Så pass taggad att jag har på mig då min The One Ring som jag köpte 2001-2002 på Drottninggatan i Stockholm. Förlåt för Stockholms fixerad här, men det är där vi kommer ifrån. Så fanns det en butik. Kommer du ihåg vad den hette, Victor?
Nej. Det var inte en sån här Albrechts guld eller guldfynd eller sånt där, utan det var ju något
nej,
annat.
Nej, nej, liksom. Absolut inte. Det var ett ställe som sålde svärd. Och...
Jaha, den?
Ja.
Ja, men det var ju på förlåt, det blir ännu mer...
Nej, Kungsgatan.
Det är på Kungsgatan. För att bli ännu mer stockholmifierad så är du på fel gata. Du är på fel regent.
Sorry.
Ja, men det var ju en sån här Fantasia-version. Alltså någon form av liksom... fantasishop som sålde gamla brynjer och sånt.
Exakt. Och så fanns det väldigt många år. Det måste ha varit en himla dyr adress att stå på. Det finns ej kvar längre.
Inte jättekonstigt.
Nej, nu är det typ en Apple-butik eller någonting. Så att, nej, det var ju inte jättekonstigt. Men vi brukar ju gå dit ganska ofta i våra unga dagar. Och sen där runt sådana här Sagan och ringen kom, och det var en stor hype kring det. Men det var innan det där riktigt bra Sagan och ringen merch och prylar hade kommit. Licenserna var inte riktigt igången. För jag kommer ihåg några år senare så såg man, ja men då fanns Sting där och alla svärd och Gimlis yxa och sånt där. Men det jag kommer ihåg då fanns det Sagan och ringen liksom hängades runt i kedja. Jag tror den kostade 200 spänn. Så den var inom räckhåll. Så jag tror jag gick ut om det var juldagen eller mellandagarna, för jag hade fått pengar av morföräldrar och farföräldrar i julklapp och så då hade jag råd. Men jag skämdes typ, så jag sa inte till mina föräldrar vad jag skulle göra, för jag vill så ha den här ringen. Och för ni som har lyssnat på den här podden vet ju hur besatt jag är av rekvisita, eller saker kopplat till film som används i själva filmen. Så praktexemplet är, nej, jag vill inte ha en parfym där det står 007 på. Jag vill ha parfymen James Bond använder i böckerna. Nu använder inte James Bond faktiskt parfym i böckerna, men Ian Fleming hade Floris 89. Bond använde bara Floris produkter, men aldrig själva parfymen, för att som han då sa att engelsmän badar gentemot ryssar som måste ha parfym på sig. Skitsamma.
Så du skaffade alltså en parfym som författaren bakom boken, böckerna om James Bond har. Som har liksom ingenting med själva
karaktären att göra. Det är töntigt, men inte så töntigt som ni tror. Men vi är absolut på töntskalan. Så här resonerar jag. Jag resonerar så här, åh, jag vill lukta som Ian Fleming.
För minst 70 år gammalt, liksom gamla preferenser och liksom äldre brittisk herre.
För att jag velat lukta som Ian Fleming hade jag bara liksom behövt badda mig med vodka och röka 70 cigaretter, så hade vi varit där. Nej, utan vad jag tänker, lite också varför jag gillar Bond-grejer, är att jag tänker att Bond och Fleming till viss del, egentligen inte, men på papper, han gillade ju de livets fina bra saker. Så jag tänker att Fleming har lite koll på grejer. Så jag tänker, om Fleming köpte Floris, då gjorde han det av en bra anledning. Då hade han gått igenom många parfymer och många olika ställen på Savile Row och till slut bara, nej, Floris är det jag ska göra. Så jag på något sätt överlåter lite research till de här figurerna. Så när jag läser Bondböckerna eller ser Bondfilmer, så okej, om Bond har på sig det där, han har ju uppenbart det av en anledning. Sponsorer, men bortsett från det så är det också att det är bra stuff. Skitsamma. Tillbaks till ringen. Så jag hade ju försökt länge.
Måste bara, det är ändå lite roligt att du liksom tar influenser. Dina influencers som varit döda sedan 80 år, eller vad är det?
Ja, precis.
Det är bra.
Ja, jag gillar den tanken. Men hur som helst, så jag hade ju länge velat ha Sagan om ringen. Så jag kommer ihåg, följde du med mig någon gång till, nu blev det till Stockholms referens, men till Hötorget. Vet du, de sålde mobilskal och massa skit. Och av någon anledning sålde de typ någon form av så här plastringar. De såg lite ut som så här gjorde i sten.
Warhammer målar dem, ja exakt.
Exakt, så använde jag Warhammer färg, guldfärg för att måla. Men av någon anledning tappade jag dem hela tiden. De gick alltid sönder för att ha pisskvalitet, för de var köpta på Hötorget. Men så nu skulle jag ha den här jävla Sagan om ringen. Så jag köpte den där och då var skitglad. Men nu i sig efterhand, det var inte långt efter, när man kollar på den är den rätt dålig. För att den är inte alls formad som Sagan om ringen. Den är på tok för kantig och smal. Och så är det då inristat då det som ringen har inristat, vilket jag alltid störde mig lite på, för jag vill ha en slät ring. Men vi kan inte få allt. Det var det enda vi kunde få då. Det här var innan internet var en grej.
Vi kan lägga ut på våra sociala medier en bild på den också i jämförelse med min vigselring, som faktiskt är typ den officiella Sagan om ringen. För att när jag då friade till min nuvarande fru, dåvarande flickvän, så var jag tvungen att ha en ring själv. Jag hade fixat något henne, men jag måste ha en ring själv. Så då gick jag ju såklart in på vad det nu var, motsvarande guldfynd. För de hade då, det var The Hobbit typ fortfarande, eller de hade väl inte fasat ut alla Hobbit-grejer åtminstone. Så kunde jag då säga så här, jag ska ha en sån där. Så jag tog liksom officiella, liksom, det stod copyright New Line Cinema i den. Liksom. och sen så hade jag den under en period, och sen när vi då skulle göra våra riktiga ringar hos riktiga guldsmeder så att säga, gick jag bara in med den, alltså replikan från filmen, och sa, hej, exakt en sån här, tack. Så att den här jag har på fingret nu är ju liksom en exakt replika av en replika av Sagan om ringen.
Hur var guldsmedens reaktion på den förfrågan? Var det en stor suck, eller var det så här, ja, vi har en till, grabbar?
Nej, det var faktiskt, jag tror inte att han har varit med om det förut liksom. Så att det kändes ändå som att det var en go-to-grej för killar annars oftast.
Det är det jag tänker, liksom. Typ alla snubbar födda 80-talet, 90-talet som förlovar sig bara sa, ge mig Sagan om ringen, tack.
Ja, nej, men det är mest också för att det är referensen jag har till ring liksom. Ja. Så här, ja, men kantiga kanter och svitt guld och sånt, det går ju inte.
Och det är ju din influencer, liksom Sauron. Han var en duktig smed, han visste vad han gjorde. Så att du liksom, ja, men om han diggade den här designen, så måste det ju vara någonting bakom det.
Och precis, här klagar jag på någonting som du influeras av 1950-talet. Jag influeras av årtusen in the second age of Middle-earth. Fabian, vad är det vi ska prata om här idag?
Ja, så vad gör vi här egentligen? Varför är vi här och varför kommer vi hit? Jo, nej, men vi gjorde typ, vad är det? Vilket avsnitt av alla våra...
Andra eller tredje eller något sånt där skit.
Ja, det var värdelöst. Gå inte tillbaka och lyssna på det. Så gjorde vi i alla fall ett avsnitt kring Sagan om ringen och sånt där. Och gav vår bästa copy-paste från extra materialet på Extended Edition-DVD-erna. Men så det kände vi att vi inte ville göra om. Och jag tror de flesta kan stå kring Sagan och ringen. Alla vet att Viggo Mortensen bröt tårna, sparkade hjälmen. Vi har been there, done that. Men så det vi tänkte för det här avsnittet var någonting vi typ vi själva var lite inte, eller vi, någonting vi undrade över och som vi inte riktigt själva visste, vilket är typ min favorit av episoder vi gör, när vi själva typ måste göra lite research. Jag hade liksom en vag aning, men inte riktigt aning. Och min stora fråga var, vad har The Rings of Power, det heter så va, inte The Power of the Ring, det heter The Rings of Power, ja. The Ring of Power, plural eller singular?
Rings
of Power. Vad har The Rings of Power rättigheter till? Och hur kom vi hit? Vem har rättigheterna till Sagan om ringen? Och jag vet att de är uppdelade, så vem har vad och hur funkar det? Och varför får vissa göra vissa saker men inte andra? Och sånt där. Så jag tänkte, men det är det vi ska prata om. Hur kommer vi till The Rings of Power rättighetsmässigt? Vi börjar med böckerna och vi landar här. Hur kom vi dit? Det är lite det jag tänker att vi ska prata om.
Låter som en bra idé. Men jag, Victor... är då jag heter den här konstellationen, så att jag har ju inte pluggat på så mycket, utan jag sitter ju bara här och är beredd att bli lärd.
Just det. Men först vill jag ändå höra i vanlig ordning, Victor. Och då, många kanske kan det här, men för de som inte har hört, vad är din ingång till Sagan om ringen? Vad börjar det för dig?
Ja, alltså, det är ju lite... så här, det är ju många olika versioner av den här historien man skulle kunna få in, eller många olika liksom infallsvinklar, men den enkla är ju rätt upp i målgruppen rent åldersmässigt när filmerna kommer, och när annonsat att filmerna kommer, så är vi inne i vår Warhammer-period, så vi säger att vi liksom Orcs and Goblins och hela den där grejen är redan ganska vedertaget begrepp, och så man visste vad Sagan om ringen var. Jag hade inte läst böckerna då innan jag visste att filmen skulle komma, så att säga, men jag var ändå inne i Orcs and Goblins var en jättestor grej, och medeltida och svärd och swords and sandals och sånt var skithäftigt. Vi var ju 10 då, runt 2000. Och sen då så kom de och så sa de att nu ska vi göra typ en film om Warhammer-filmen kommer-ish. För att det var typ det som man visste om att den var. Och då re-releasade de alla böcker. Så då läste jag alla böcker och sen så kom i filmen. Och sen dess har typ ens liv inte varit detsamma. Man ska hålla det på liksom typ så samma nivå som första gången man såg Tarantino. I en äldre version av en. Men alltså först när jag såg Sagan om ringen, då var det liksom så här, jag aldrig sett någonting bättre någonsin på bio. Och då var det ju tidigare referenser man hade var först Titanic, sen The Lost World. Men det här var liksom satan i helvete vilken film liksom. Och sen när Two Towers kommer, då är det ju liksom, då är det ingen lek längre. Alltså då är man ju så inne i det. Då hade ju Warhammer, Sagan om ringen Warhammer kommit också. Vi hade gjort våra egna Sagan om ringen filmer. Vi hade liksom, vi var fullblown elves under hela 2000-talet. Men 2002-2003 är det ju liksom, då peakar det här på ett sånt sjukt sätt. Självklart så är det liksom, som sagt, Sagan om ringen, ringen har inhandlats i massa olika versioner, och nu är det liksom krönt där uppe är ju någonstans att man har The One Ring som vigsel ring. Så att, nej, det är väl där någonstans då man ska säga, man refererar.
Jag skulle väl säga ändå, vi pratar väldigt mycket om mina intressen av förklarliga anledningar och vad jag har på min Mount Rushmore. Men Sagan om ringen är definitivt på din Mount Rushmore av intressen. Ja. För det hänger ju verkligen kvar. Det är ingen sidogrej som man hade när man var liten, utan det är någonting som du återkommer till.
Ja, gud ja. Men framförallt, jag tror också att the perfect storm, tänkte säga. Men alltså den totala mixen av fantastiska filmer, genuint hantverk, grym bakgrundshistoria, allt det där. Men sen den här liksom kärleken till filmskapande, att vara det som fick liksom att sitta och kolla på extra materialet till Sagan om ringen, kolla extended cut på Sagan om ringen. Det var ju liksom, det var det man gjorde under 3 år. Trots att det kom andra filmer liksom, så var det bara, men det pikar inte. Det pikar liksom inte extra materialet på extended edition av Konings återkomst när de pratar om, du vet, den där referensen. Vi har ju sagt tidigare, vi kunde ju liksom sitta och dra skämt om referenser till extra materialet på några så här obskyra intervjuer med Kate Blanchett. Så far, men jag vill bara ta dig lite grann på sängen, tänkte jag säga. Det blev snuskigt. Vilken av anledningarna, eller nämn 2 anledningar till att Kate Blanchett ville spela Galadriel. Go!
Ja, det här är kanske troligtvis ditt mest citerade citat i den här podden, så Så jag hör ju bara dig säga det här. Jag hör inte Kate Blanchett säga det här. Så du säger någonting i stilen med I always wanted to work with Peter Jackson, sure, but I always wanted to have pointy ears. Något sånt där.
Of course I love the books. Of course I want to work with Peter, but I've always wanted to have pointy ears. Ja, det är stort. Det är stort. Fabian, du då?
Jo, nej, men det är liknande. Alltså vi växer ju upp, vi känner ju varandra vid det här laget, så vi hypar ju igång på samma saker. Jag var inte alls familjär med Sagan om ringen innan det här kom. Jag kommer ihåg att jag såg trailern till den när jag såg första Harry Potter och blev så här, oj, vad är det här? Alltså, liksom, och det såg ut som någonting helt annat. Men det är inte som att jag var så här, åh, det här måste jag gå och se. Jag bara, oj, vad är det här? Men sen byggdes ju, det var ju en stor hype-maskin runt det här, och man hade ju någon vän som hade läst boken. Jag tror pappa hade säkert läst det i sina tidigare år. Så jag blev ju taggad med alla andra. Och sen kom jag ihåg att pappa knackade på min dörr till mitt rum och öppnade och sa, oj shit, jag trodde det här var toan, sorry. Och så stängde han den igen. Nej, utan han öppnade och höll upp två biljetter och sa, imorgon ska vi gå på Sagan om ringen. Och jag blev så här, och jag var en ganska skraj unge, så jag tyckte det var lite obehagligt, för jag visste att det var orker och skulle vara lite obehagligt, så jag var lite skraj men väldigt taggad. Och han hade satt oss längst fram, den största salen, Sergel i Stockholm, sal 1 längst fram. Och jag kommer ihåg att jag hade jackan upp över nästan strax under ögonen under filmens gång, och den sänktes liksom successivt ju längre filmen gick. Och jag var helt såld efter det, och sen den hype som du pratade om, och framförallt då i då en av, jag tror, de stora anledningarna varför jag jobbar i filmbranschen idag är precis som du säger, de här extra materialet. Alltså, det har inte kommit något bättre extra material sedan dess. Det är liksom så, det peakade då, och ingen har nog kunnat slå det. Så mycket detaljerat material och så ingående, både i allmänt filmskapande men i tolken och allt sånt där. Man fick en jävla grundkurs i så många grejer. Jag kommer ihåg att vi pratade om, för de hade ju till och med, de spelar ju upp liksom alla lager av ljudeffekter i Helm's Deep för den, och vi pratar om så, okej, men då håller vi upp en mikrofon när liksom när pilbågslagret läggs, för då kan vi använda det i vår film och sådana där grejer. Nej, och sen så Sagan om ringen alltid varit i min periferi. Jag är ingen så här hardcore fan. Jag har tagit mig igenom första boken. Det är det enda jag liksom knappt klarade. Jag är också dyslektiker. De här böckerna var jättesvåra för mig att ta mig igenom.
I den och, översättningen. De har gjort en ny översättning sedan dess. Det var en pissöversättning till 2000.
Och jag skulle jättegärna vilja kasta mig tillbaka och läsa om dem. Det vill jag verkligen. Frågan om jag fan skulle... Och då skulle jag vilja läsa dem på engelska. Men jag undrar om jag skulle bara göra det svårare för mig. Så liksom, jag har alltid gillat Sagan om ringen och alltid liksom, och haft enorm respekt för de filmerna. Såklart inte så mycket för Hobbit, men liksom alltid, och gillat världen. Och jag har... De senaste åren fallit in en sån här, ibland någon gång om året faller man in i så här YouTube-träsk där man tittar på såna här lore-videor där man liksom, vad var The Second Age och vem var Malkor och, ja, men du vet, och man hör om alla de här figurerna och karaktärerna och världen och bakgrunden kring Balrogarna, ja, men du vet, och så fastnar man där i några dagar, och jag älskar det, jag älskar, och jag gillar inte det ordet, men universumet, det känns inte som någonting Tolkien skulle gilla att man sa, men älskar det Tolkien byggde upp kring, alltså de detaljerna, den rikedomen den världen har, alltså, och vart det kommer ifrån kan man, jag kan knappt förstå det, och det, jag kan bara mysa i mytologin av det hela ibland, bara såhär, gud vad härligt det här är. Och det är väl där, ja, så det är där jag är idag ungefär. Men
det som ska, det som ska sägas någonstans ändå, så här, är man en stort fan, ja, men fine, men du kan inte vara ett riktigt, du kan inte claima att du är ett stort fan av Tolkien, för det finns alltid den som är större. Alltså det går liksom inte. Och därför så här, alltså visst att man tycker om filmerna, men där någonstans stannar det oftast för mig, för att jag kan liksom claima att, ja men fan, jag har ju sett det typ 3-4 gånger, har jag med ett kompisgäng tagit med en låda öl och kollat på alla extended från första Sagan om ringen till Konungens återkomst, så här, 13 timmar över en, alltså en lördag, så det har jag gjort några gånger. Så det är väl någonting, men jag skulle aldrig någonsin så här jag inte läst Silmarillion, jag är liksom inte, jag är inte på den här liksom nivån på de som faktiskt är riktiga tolken fantaster och så, så att det är bara just putting it out there liksom, att vi är långt ifrån liksom stora fans i jämförelse.
Nej, exakt. Vi är inga scholars. Absolut inte. Och vi är verkligen bara fans i det här. Och allting jag kan kring Middle Earth är verkligen bara i periferin. Det är lite grej. Jag kommer ihåg i mellanstadiet någon gång så hade vi någon sån här orientering i skolan. Och då hade jag en klasskompis som hade läst Silmarillion. Och vi gjorde ingen orientering. Jag bara lät honom förklara för mig Silmarillion. Det var det. Vi bara lunkade igenom. Jag tror det var innan man hade betyg, så vi bara sket i det. Vi bara gick från station till station och så fick jag bara höra om Silmarillion. Och jag förstod inte, vadå, valar sjöng? Vadå, alltså valar som simmar, du vet. Jag förstod ingenting av liksom vad man faktiskt menade. Men jag var enormt fascinerad av det. Men det är ungefär, det är den kunskapen jag besitter. Men jag har nu suttit likt Gandalf i källaren på Minas Tirith och försökt ta reda på hur fan ser de här rättigheterna ut och vem är det som sitter på dem och varför och hur, när, hur gick det här tillväga? Och det är extremt komplext och det är många vändningar och turar, så jag har försökt förenkla det här både för mig själv men också för er lyssnare, så att ni sen kan gå in i The Rings of Power och känna, ah, men ja, nu fattar jag lite vad vi håller på med och vad vi är och varför. Så jag tänker att vi startar. Victor, har du någon aning om hur rättigheterna först ens säljs? Hur tolken... För du kan ju inte bara göra en film på Sagan om ringen utan någon tillåtelse.
Nej, precis. Jag vet faktiskt inte riktigt. Eller jag vet inte. Jag har ju sett den enda filmen utöver Peter Jacksons grej jag har sett, det är ju den som gjordes var 1975, 76, 77, 79, 80 där någonstans. Ja. Alltså den som är liksom typ live action och tecknad. Eller tecknad exakt. Över live action. Ja.
Precis, 1978 är det. Exakt. Och det, men vi måste spola tillbaka typ 10 år till. Så man undrar liksom hur och varför någon som tolken, en man som man tänker har enorm integritet och stenkoll och styr min järnhand sin skapelse och inte alls vill och komma att realisera det. Hur kan en sån person sälja rättigheterna till sitt livsverk? Och svaret är, precis som alla konstnärers väg, det börjar med en skatteskuld. Jag var i Paris för några månader sedan och besökte Picasso-museet och de var där. Och jag tror det är kanske den liksom, kanske mest, den största samlingen av Picasso-verk i världen, tror jag. Och vi frågade oss själva när vi var där, så man var, hur, alltså det här är ovärderligt liksom, vem kan ha köpt in allt det här? Och då fick vi svaret att så här, vilket var det mest franska jag hört, att så här, nej men det här var familjen som hade en skatteskuld som då istället för att betala av det gav det här till franska staten så för att betala av sin skuld. Okej. Ja, det
är inte det samma sak som Cornelis hade också.
Var det Cornelis, exakt samma grej?
Men då skrev väl av hans låtskatt också. Mm. Alltså när han dog, så han hade typ ingenting och bara massa skulder, så då så jag för att de bara sålde av eller på något sätt inte claimade. Jag vet inte riktigt. Ja, av någon anledning så har jag hört i alla fall.
Mm.
Jättedålig referens. Fortsätt.
Ja, nej men det känns som det är många konstnärer som går på så vis. Nej, och så tolken hade en skatteskuld och han var inte helt emot. Det har varit lite fram och tillbaka av hur vad tolken kände med adapterade verk och att nej men Sagan om ringen är ett litterärt verk, det ska inte vara något annat, men tydligen vad jag har förstått så var han inte jätteemot den tanken. Sen till hur långt han vill att dra det vet jag fan, men han var inte helt emot det i alla fall. Så han säljer filmrättigheterna då till Sagan om ringen och Hobbit, så det, och det är en viktig poäng, till United Artists 1968. Och United Artists, som nu inte längre existerar, var ju ett stort filmbolag som just var att liksom att artist skulle gå samman och göra film tillsammans, så de låg ibland bakom, eller de var delfinansiärer av Bond-filmerna och gjorde massa filmer fram till Heaven's Gate och allting gick åt helvete. Men hur som helst, så de sitter på filmrättigheterna, vet inte riktigt vad de ska göra med det, och sen 1976 tror jag det. Ja, just det, precis. Så 1976 så känner man bara, ah, men vi vet inte vad vi ska göra här, så vi säljer det ytterligare vidare. Och den som då plockar upp de rättigheterna är en man som heter Saul Saints. Saints, let's call the whole thing off. Och han var en Hollywood-producent som, ni känner nog säkert inte till via namn, men han har, han har typ 3 Oscars för bästa film, bland annat då Gökboet och Amadeus. Så det är en ganska big hitter. Så han köper upp rättigheterna till Sagan om ringen och Hobbit. Och de här, vi kommer komma tillbaka till exakt vad de här rättigheterna innefattar. Men än så länge filmrättigheterna och lite annat. Så han då skapar som ett miniföretag inom det här, man delar upp sånt där, som de döper till Tolkien Enterprises. Har du hört något så icke-Tolkien låtande som Tolkien Enterprises? De byter sen...
Ja, det...
ja förlåt. Vad sa du?
Ja, nej, den klingar inte så Sagan om ringenskt direkt.
Nej. De byter sedan namn 2010 till Middle Earth Enterprises. Jag vet inte om det gjorde saken bättre, men jaja. Och deras första produktion är att de gör en tv-film då för NBC, alltså den amerikanska tv-kanalen, vilket då är Hobbit, som är den första animerade filmen. Året efter så bestämmer de sig att gå ihop tillsammans med United Artists och släppa en riktig officiell film, vilket blir då Lord of the Rings-filmen, den här tecknade filmen vi alla känner till, liksom den du nämnde i starten, som har lite mix mellan live action och tecknat, och den bara adapterar typ första
väldigt
halvan
flummig
av Fellowship.
Ja, jag gör den det. Jag tror att den adapterar in. Ja, men nej, den är nog ganska långt in.
Ja, det, alltså, det
har... Boromir hinner väl inte dö, men det gör han ju inte i första boken, spoilers.
Mm. Ja, men det, och sen det finns, jag vet att det adapteras lite av Return of the King också. Jag kommer inte ihåg om de har slängt in den sen. Jag tror hur den har släppts på video sen, de har slängt ihop lite olika där. Så jag vet inte exakt hur omfattande. Jag kommer ihåg, jag har sett den, men jag såg den för säkert 15 år sedan, så att jag minns inte allt för väl. Men efter det så bestämmer sig då Science and Company, som företaget heter, eller då Tolkien Enterprises, att endast agera som ett licensföretag. Så att, vad sitter de på? De sitter på Hobbit och Sagan om ringen, och that's it. Och det de får göra är i stort sett live-action-grejer. De får göra scenuppsättningar. De får licensiera ut för brädspel och typ kläder och lite liksom typ leksaker, inte riktigt leksaker, men jag tror avtalet innefattar typ statuetter, men det går väl att tolka. Och det är det enda de gör under ett väldigt bra tag, att de bara licensierar typ brädspel. Vi ska komma ihåg, alltså efter 70-80-talet så har de ringa, absolut, det är stort, men det är ju inom väldigt nischad grupp av folk som läser fantasy, folk som spelar brädspel. Det är inte liksom, vi har inte den här kommersen. Och det är enda så de funkar. Och sen är det ju inte då förrän egentligen Peter Jackson vill filmatisera Sagan om ringen, som då New Line Cinema licensierar rättigheterna från Saints and Company, rättigheterna till Sagan om ringen. Och det är egentligen så Saints and Company funkar. De är alltid där. De har inte egentligen, de involverar väldigt sällan. De har inte så mycket att säga. Det är en jättebra deal de har. De sitter på rättigheterna. De behöver inte kasta några pengar alls, utan de kan bara sitta där och säga, okej, men du får, och så får vi en bit av kakan. Grymt. Så de då licensierar rättigheterna till New Line, vilket i stort sett är Warner Brothers. Och du har även Miramax där inkopplat, och Weinstein-bröderna. Det är komplicerat. Men de får i alla fall göra filmerna, och sen koppla till det licens till leksaker, brädspel, tv-spel, jara, jara, jara. Vad man ska komma ihåg här är att du har också The Tolkien Estate. Och det är alltså Tolkien-familjen. Och här blir det också lite komplext exakt hur mycket inflytande de har och hur mycket de får liksom bli sura. För där du har kanske i toppen av då familjen The Tolkien Estate är då Tolkiens, jag tror hans äldsta son, vilket är Christopher Tolkien, som då framförallt är väl den som har satt ihop Silmarillion och vad heter The Tales of Numenor and Middle-earth, alla
Unpublished Tales of Middle-earth, det finns en massa olika sådana.
Exakt, så det är, och där kan man ju säga att rättigheterna, att de litterära rättigheterna sitter hårda som sten. Det är ingen som kan röra de litterära verken, det är ingen som kan gå och skriva liksom Lord of the Rings fanfiction under någon Warner Brothers paraply någonstans, utan de litterära grejerna sitter de stenhårt på. Och vill du filmatisera någonting utöver Sagan om ringen, Hobbit, då måste du gå till Tolkien Estate, och de kommer inte göra piss. De vill inte liksom, de kommer inte tillåta dig göra någonting. De har varit stenhårda, särskilt under Christopher's reign med Tolkien Estate, och vi kommer komma tillbaka till dem alldeles strax. För det funkar rätt bra när Peter Jackson gör de tre första filmerna. Det är liksom, det funkar rättighetsmässigt. De rör sig bara inom den ramen. De är tillåtna och det liksom funkar. Men det är inte för runt 2012, vilket är ett ganska viktigt år. För då kommer en annan del i den här franchisen. För det är väl 2012 Hobbit-filmerna kommer. Ja. Och då börjar folk stämma varandra till höger och vänster. Det första som händer är att Saints & Company, de börjar stämma massa pubbar runt om England. Som har typ såhär, The Hobbit. Alltså, eller The Hobbit's Feet. Alltså, du vet. Pubbar som har namnet Hobbit. Och det är lite så här ett mångmiljons företag från Hollywood som sitter ganska bekvämt, börjar gå på små pubbar. Stephen Fry gick till exempel ut liksom offentligt och kallade det så här pointless self-defeating bullying. Och det var inte bra PR-mässigt. Men det är såklart, för Hobbit ska komma ut, så de vill liksom, de vill sitta på det namnet 100%. Och 2012 så stämmer även Tolkien Estate, Saints & Company och Warner Brothers för hur de har vrickat lite på de här rättigheterna de har fått ta del av. Så vad Tolkien Estate menar är att så här, okej, vi gav er filmrättigheterna, och i avtalet så står det alltså filmrättigheter och scen och brädspel och sånt, figurines, tableware, stationary items, clothing and the like. Det är det de menar. De var inte jätteförtjusta att så här, internetkasinobolag fick ha liksom två, tre ansikten på Aragorn alla Viggo Mortensen och vinner en jackpot. De var inte så nöjda med hur man hade alltså licensierat ut till allt i stort sett, och saker som inte ingick i det initiala avtalet. Så de blir ganska arga och säger offentligt och i ställningsansökan att de har förstört Tolkiens namn irreparably. Liksom, för all framtid är det typ förstört. Det här är det här får ni inte göra. Och allt det här är runt att Hobbit-filmen kommer ut. Och också innan det så har även, jag tror det är New Line som stämmer Peter Jackson, för Peter Jackson var, eller Warner Brothers blir Warner Brothers stämmer Peter Jackson, för Peter Jackson ville ta in en egen revisor, för han var inte nöjd med hur New Line skötte pengarna, och det blev massa bråk där, och det är därför Peter Jackson ett bra tag inte skulle regissera det, för att han vägrade göra det förrän det var löst, och sen löste sig och han kom tillbaka in. Och där var även Saints & Company involverad. Men ja, så det är inte förrän 2017 som de löser då den här stämningen mellan då Tolkien Estate, Warner Bros. Och Saints & Company.
Vem vann?
Det är ej sagt. Det var Settled Out of Court, och alla var väldigt nöjda med the outcome. Det officiella som sägs. Och sen 2014 så dör Saul Saints. Så han försvinner bort. Och 2017 då, efter då alla parter, Tolkien Estate och Warner Bros, alla är nöjda och glada, så bestämmer de sig tillsammans för att, och vi vet inte varför, jag skulle väl gissa att det har lite med pengar att göra, men så bestämmer de sig för att ytterligare en gång sälja rättigheter tillsammans. Typ. Tolkien Estates roll i det här är högst oklart. Men de bestämmer sig för att sälja tv-rättigheterna vidare till någon annan. Så då pitchas det runt Netflix och Amazon och HBO, och Amazon vinner med en härlig prislapp på $250 miljoner.
Holy
Och då pratar vi, det här är inte vad serien kostar eller produktionsbudget, det här är vad de köper rättigheterna för. De har inte producerat ett ord och manus, en bit film, nada, zero, 250 miljoner. Och vad är det då de får rättigheterna till? Jo, The Hobbit och Sagan om ringen, that's it. Så först så pitchas det ju runt vad exakt, ja, men vad ska den här serien ens handla om? Och då först är det, ja, men du vet, man pratar om spin-offs med Gandalf och Aragorn, en ung Aragorn och allt sånt där. Det var massa stories som flöt omkring. Och det hade varit det naturliga, för det är ju ganska, ja, men det är det vi har rättigheterna till, det är de här karaktärerna och vi måste röra oss i den här världen. Men de här två showrunnersna nu som driver den kommande serien, de pitchar just att göra någonting kring The Second Age. Och att där finns det mycket som inte är berättat och det finns mycket rum att röra sig. Men där är då frågan så här, The Second Age, pratar vi inte då om de andra Tolkien-grejerna, Silmarillion, Numenor och allt det där? Och ja, så är det. Så de har en väldigt tajt liten sandlåda och leka i, för vad de har rättigheter till är allt som sägs i originalböckerna, Sagan om ringen och Hobbit. Och där har du ju Beren och Lúthien och lite hintar kring story som har dykt upp. Så liksom nämns någonting, då kan de gå tillbaka till det och typ röra sig där. Tolkien Estate...
Fast de har ju Appendix också ju.
Exakt.
I Return of the King.
Och de har de rättigheterna till. Så de får de röra sig. Mm. Och där vet jag inte exakt allt som innefattar, men allting som refereras till där.
Nej, men där är ju ganska mycket, där pratar de ganska mycket om. Det är lite backstory. Mm. Ja, och om jag inte minns helt fel, så de appendixerna är ju ganska fullsmetade med de här historierna. Alltså det som liksom de kommer att... Alltså fatta vad snårigt det kommer bli. Alltså det kommer vara helt bizarrt att de säger, ja, svaret på den här frågan finns egentligen, men den finns i Silmarillion, så därför kan vi inte använda den. Alltså för de...
Exakt. De måste ta hobbitska omvägar för att...
Det är ju egentligen helt bizarrt ju, att det liksom finns ett facit, men eftersom det facit inte nämns så kan de inte använda det. För det, alltså visst, så här, sen finns det ju säkert jättemycket, och jag menar hela... Alltså loren kom ju, alltså när de pratar jättemycket i Lord i Return of the King, så är det ju väldigt mycket om liksom om Isildurs svaghet och liksom Narsil som smids ihop och allt det där. Så det pratas ju om i dialog, så det går ju att använda sig av. Men de där kompendierna, alltså det måste ju vara det de typ utgår från. Men har du haft koll på, har du liksom läst på i hur, alltså vad har de gjort då? Vad är liksom, vad handlar det om? Vad gör vi i den här djungeln?
Ja, exakt. Och det är väl där vi inte riktigt vet än. Och vad jag har kollat upp så är folk högst oklara. Och showrunnersna har också varit lite sådär och fram och tillbaka kring det. Och sen har Tolkien Estate sagt, nej, men det här får de typ ta. Och sen säger de, nej, det här ska vi inte röra. Så att det har ingen aning. Jag tror de kommer böja något enormt på regler och hoppas inte bli stämda, tror jag, mycket. Jag tror, är någonting nämnt i The Appendices, så kommer de bara omfamna det helt. För då har de typ en nyckel. Och röra sig så långt de kan inom den referensen. Men sen vet jag inte, kommer de bara då, för jag kan ju tänka mig att det finns, de nämner en sak i Appendices, men som finns det en direkt länk till någonting i Silmarillion som kanske liksom blir fattigt, utan det, ja, det känns jätteluddigt hur de ska liksom röra sig runt det där. Ingen vet.
En fråga är också dessutom om de då någon gång i framtiden kommer att sälja rättigheterna till Silmarillion eller de andra grejerna, kommer, alltså, då blir det ju någon form av facit. Alltså, jag har inte tänkt med. Hur som helst, det är ju ändå en ganska intressant, liksom, alltså, det kommer ju bli en väldigt intressant pussel att försöka lägga ut ett manus utifrån, alltså att lusläsa Sagan om ringen och verkligen försöka liksom få, ja, men så här, det här får vi säga, fast vi får inte, ja, det gäller ju typ att de som har skrivit manuset inte har läst någonting mer än bara boken, så att de inte råkar slänga in saker.
Ja, precis, men samtidigt då kanske man liksom drar helt fel slutsats av vissa saker. Jag tror de bara kommer liksom behöva hinta till Silmarillion, bara säga, ja, det här typ, läs på om ni vill få reda på mer. Jag tror det kommer bli något sånt, för jag tror, det vad jag har förstått fans är mest så här oroliga för är ju mycket, ja, det vill säga karaktärer vi inte har helt nya påhittade karaktärer. Men sen framförallt tidshoppen.
Ja.
De gör enorma tidshopp, vad jag har förstått, där vi snackar. Alltså både, jag tror, det finns ju hela Dorin-aspekten i det. Att få heta Dorin, alltså en dvärg, är ju för att de tror att du är en reincarnated version av den sanna Dorin etten. Och här finns det två samtidigt, vilket det tydligen inte ska vara. Lite sådana grejer. Och sen finns det vissa händelser då som sker väldigt långt ifrån varandra. Och framförallt då, om vi ska berätta Sauron-storyn om ringarna. Och när Sauron det först besegrade och gömde sig någonstans och sen kom tillbaka. Där är också ett ganska stort tidshopp. Tills han faktiskt gör ringarna och är i sin fagra form och sånt där. Det är...
Men det där är ju också så här, de har ju inte nämnt, det står ju inga årtal i appendixet, antar jag då. Eller alltså i diskussionen kring Sagan om ringen så finns, kan du inte hitta de där årtalen. Så hypotetiskt så böjer de inte på det, för den informationen finns inte i den rättigheten de har köpt.
Nej, och exakt. Men jag tror de vet att fansen kommer bli skogstokiga om de ändå ruckar på det där. Och sen finns det ju såklart, det har ju vissa adaptionsfriheter självklart, och det är ju Sagan om ringen, alltså Peter Jacksons filmer, även skyldiga till, eller skyldiga, men de har ju ändrat på saker, kanske inte så mycket tidsmässiga grejer, men flytta repliker och lite händelser, att den här personen får göra det istället för den.
Jo, men de är ju lite snabba också. Gandalf sitter väl typ i 30 år i Minas Tirith egentligen och letar i böcker om det är The One Ring.
Men det som är så smart är att vi typ inte vet. De säger inte rätt ut sagt, liksom, och vi vet att säger vi Hober eller har vi kastat det nu? Säger vi Hobbits?
Jag vet inte. Det beror på vilken översättning du går efter.
Ja, exakt. Vi ser Hobbits. Men Hobbits har ju också en lite längre liv. Så 30 år.
Fast det har de typ inte.
Kanske inte. Jo, de lever ganska...
111 years old. Who would have known?
Ja, exakt. Han är ju abnormalt lång. Men jag för mig... Är det inte någonting... Var det här en myt om att Frodo är typ 60?
Ja, men, jo, men han är 50-någonting här för mig också. Att det är liksom att, i och med att det är ett sådant tidshopp liksom. Men ja, det är väl skitsamma. Men oavsett så tycker jag ändå att det är en, alltså, det där är ju också en sån här intressant grej, för nu har ju, alltså jag har ju hängt med lite grann i och bara liksom läst vilka i casten och sådana saker, vilka det är. Och jag menar, Isildur är ju med till exempel, Elendil är ju med.
Yeah.
Vi vet ju hur det kommer sluta för dem, för att vi har sett introt till Sagan om ringen. Men sen, precis som du sa, det är ju väldigt många hopp. Om man nu hänger med i storyn bakom, nu vet inte, jag tror inte att det här blir riktigt spoilers, för att som sagt, det är första Sagan om ringen slutar med. Men det är ju liksom i tre omgångar. Sauron, för det första, får man, du har koll på det här. Första tidsåldern slutar med vad?
Åh, nej, okay, jag vågar inte säga.
Morgoth.
Är det att Numenor går under?
Nej,
Numenor finns i Quasic Age.
Nej, men Morgoth. Alltså, den stora skurken egentligen då. Han blir ju förvisad.
Han besegrad,
kedjad och kastad into the abyss. Och hans liksom second in command var ju Sauron. Och Sauron då gömmer sig och lyckas på något vänster, för han kan ju byta skepnad, han är mycket varg, han är väldigt mycket, man har sett i trailers en del vargar, möjligtvis finns en hint, ingen aning. Han är varg under många
år. Han hänger väl mycket med varulvar också,
precis.
Är inte den grejen?
Och även i sin fagra form då, som de benämner den som jag inte kommer ihåg vad han heter nu, men han klär sig som, eller utklädd, han är inte klädd, han är förvandlad till en annan skepnad. Och i den skepnaden så lär han då Alver, är väl i första skedet, att smida de här magiska ringarna. Så han liksom lurar dem att göra det. Och sen så med hjälp av en annan karaktär som heter Celeborn, va? Vad han nu heter.
Ja, tror det, Celeborn.
Som är också nu i storyn, är ju den personen som smider ringarna, som blir lurad av Sauron att smida ringarna. Eller lurad, han blir hjälpt av Sauron att smida ringarna. Och de där tre alvringarna är väl egentligen de som är lite utanför själva mixen. För sen så smider han ju några till. Seventh Dwarf Lord, Ninth the Men, Above All Else Desire Power. Och det är de ringarna som korrumperar, så att säga.
Exakt, för alverna fattar ju när han skapar nästa ringen.
Ja, precis.
Alltså, vänta lite nu.
Nu så händer någonting här.
De listar ju ut honom. Men och jag tror han försöker med dvärgarna, men dvärgarna, det är inte så mycket att de listar ut dem, de är för envisa, de går inte att kontrollera. Och då finns det bara människorna kvar.
Ja, och det är väl lite grann ungefär som att man stoppar i liksom, man connectar till ett wifi och så bara, tillåter du att du delar all information med, nej, vänta lite här, så hoppar man det fort ut av wifiet, så Alvin drar ju av sig ringarna bara när det där händer. Nej, men och sen så, det är väl tre omgångar han blir besegrad, om jag förstår det här rätt. För det är väl att han kommer ju, han blir besegrad en gång, blir förvisad till, eller blir ifångatagen och skickad till Numenor då. Alltså den här ön utanför Middle-earth, där de här one of the Dunedains blessed with a long life, alltså det vill säga Aragons förfäder.
De första männen.
Nej, det är det väl inte.
Eller det är inte de första männen.
Det är inte de första männen, för männen finns ju, alltså människan finns ju, men det som är väl att de är hjälpt till och, okej, snälla bara rara, jag är 100% säker på att det är, ni är så där, pass många där ute nu som vet så mycket mer än oss, vi tillgissar ihop det, det är ungefär i stora slängar det här som det hänger på, men det är ju som sagt en jävla slippery slope att börja prata om Tolkien, eftersom det finns så jävla många som kan så mycket mer och som faktiskt på riktigt kan mycket om Tolkien. Men som jag har förstått det, Numenor är väl de människorna som hjälpte till och besegra Morgoth, så de blev då liksom blessed with long life, hela den grejen som Eowyn pratar om. Exakt, och då, de får ju typ paradiset. Det är väl lite så här, alltså det är ju rätt mycket, han var ju katolik Tolkien, det är ju rätt mycket, eller alltihop är jävligt mycket allegorier kring kristendomens gamla skrifter och så. Och Numenor då, de blir ju, de har ju Sauron på Numenor, som jag får med att ön heter också. Och det, Numenor är ju liksom paradiset på jorden, mer eller mindre. De har ju liksom, de här skaparna har ju sett till att den där, att de ska ha allt de vill ha. De lever skitlänge, ön är jättefin, allt är jättebra, liksom, de har allt de behöver där. Men så har de lyckats liksom viska deras öron, eller den där kungen då, att ja, men ni kommer ju ändå dö. Det är ju rädslan för döden som är väldigt stor inom människan, liksom. När de som skapade människan ser väl också det här som att, om jag har förstått det rätt, alltså allt går ut på att alver kan inte dö, människorna kan dö.
Precis.
Men i sin ursprungsform så är det som en gåva, att du vet att det finns en början, ett slut och en början, mitten och ett slut. Det är inte så att det är liksom, det är ingen fara att dö, så att säga, i skaparnas ögon. Men Sauron lyckas då övertala de på Numenor, människorna då, att det finns liksom ett slut någonstans, så att det är orättvist att alverna, för det finns ju The Undying Lands, det vill säga dit Bilbo och Frodo åker, det sista som händer i sista Sagan filmen slash boken. Det är ju ännu längre västerut. Och Numenor blir väl, eller kungen av Numenor, eller vem det nu var, blir övertalad av Sauron att försöka åka dit. Så här, varför får vi vara här? Vi vill också åka till The Undying Land och bli odöda. Det skulle inte funka så, för att det inte är så det fungerar, utan det är bara det att det finns väl ingen sjukdom i The Undying Land. Det är inte så att du skulle faktiskt hypotetiskt dö. Hur som helst. Vilket också förklarar, eller är lite weird, för i filmen så porträtteras det typ som att Bilbo kommer bli odöd när han åker dit, men det blir han inte. Han kommer dö som vanligt, bara det att han kommer inte ha krämpor. Det är väl det som jag har förstått att själva loren går.
Ja, det är väl något sånt.
Hur som helst. Numenor semi-invaderar alvernas land. Gud, citationstecken, blir skitsur och dränker hela Numenor. Alltså en flodvåg typ, och gör Atlantis av Numenor och förstör hela ön. Och där är också Sauron. Så Saurons liksom kroppsliga form och hans möjlighet att förvandlas till massa olika fina saker försvinner i och med liksom destruction of Numenor. Och då så återkommer han i sin liksom själsliga form tillbaka, bygger upp Mordor och blir liksom den porträtteringen som vi har sett i filmerna. Alltså liksom ett stort monster typ. Och då så kommer ju han den, alltså en tredje gång så att säga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Att börja slåss igen, och då är det Last Alliance, och sen så blir det hela ringen, och så blir det Sildor och Elendil och alltihop. Men det här är ju under beloppet av typ 3000 år. Det händer ju hur många gånger som helst.
Exakt. Och min fråga här är också, det du precis drog, är det här i The Appendices?
Det vet jag inte.
Nej, jag vet inte heller. Jag skulle väl inte tippa på att det är så detaljerat där kring.
Det är väl 5 säsonger de har signat upp för.
Ja, exakt. Precis.
För det är ju det som...
Korrekt. Och, ja. Och problemet är ju just, för jag hade ju köpt om serien hade haft mycket alvkaraktärer också. Ja, vi kommer resa genom de här 5 säsongerna flera tusentals år. Men när vi har i första säsongen Isildur, så blir man lite sådär, okej, men då har vi inte jättelång tid på oss.
Nej, men då är också, nej precis, och då kommer ju, det är svårt att tänka mig då att de kommer köra liksom Sauron, och Sauron kommer upp, blir nedslagen, Sauron blir fångatagen och liksom satt i exil, lyckas snacka upp sig inom Numenor, fuckar upp för Numenor, och sen så sista gången då att han åker iväg och, alltså, eller, och sen blir sista Last Alliance. Så det blir ändå, det är 3 stora events egentligen med Sauron som huvudperson.
Mm.
Det är klart man hinner det på 5 säsonger liksom, men det kommer ju bli lite tjatigt, för det är ju samma karaktär som liksom eller vad man säger. Så jag vet inte. Men som du säger, det är ju också intressant att de då, i och med att Isildur är med i första säsongen, så får de ju komprimera lite grann.
Exakt, om de inte kör någon jävla parallella tidsstories, men jag tror så avancerat kommer det inte vara. Jag tror så här, jag tror det här var helt, alltså när jag hörde först och främst, utan att veta om rättigheter eller någonting, tänkte jag, ja men det här är rätt väg att gå. Det är den här tiden, first and second age liksom, någonstans där att röra sig kring det, det är det jag vill se. Jag vill inte se en ung Aragorn eller
hur han
eller
fick
Gandalf,
sitt svärd
kanske... nej, precis. Nu tror vi kanske att Gandalf, han är väl Meet Your Man som de har kallat honom, men
det är för
vi vet inte än. Men
Gandalf kommer i Third Age.
Ja, men det är, vi vet inte fan nu när de, vi vet inte för hur de tänker och hur tidsåldrarna är i deras serie. Så att jag tror det här var helt rätt fokus, men med helt fel verktyg i sina händer. De hade inte tillräckligt med rättigheter för att göra den här storyn rättvisa. Det är det som gör mig skraj, att det kommer vara en enorm kastrerad story som inte kommer leva ut sin fulländade potential. Och det kommer vara himla trist, för jag tror inte vi kommer ha många fler försök på just den här storyn.
Men frågan är, alltså nu killgissar jag deluxe, men sista avsnittet, eller om man säger i sista säsongen, kommer väl att vara typ Gollum hittar ringen.
Ja, jag hade gissat alltså, det. Förutsatt att serien får rulla 5 säsonger.
Jo, men nu har man betalat så jävla mycket pengar, så måste de väl göra det. Alltså...
Jo, men om ingen tittar, om folk är arga. Alltså, det är ju varit väldigt mycket kontroverser på nätet. Om man googlar The Rings of Power eller YouTuber, så får man ju väldigt mycket argt.
Okej, men dum fråga då. Hur kan en sån här serie misslyckas?
Alltså, bara att tittarskara går ner, att de inte får den tittarskara de var ute efter.
Men vad räknar de med? Det är hur många som prenumererar på Amazon Plus då?
Ja, alltså, de måste ju... Ja, alltså, du kollar ju views, uppenbart.
Jo, men ja, jag fattar. Men jag menar, då räknar de med att den här serien ska sälja abonnemang på Amazon. Att det är det som är hela poängen, liksom.
Ja, ja absolut. De kommer ju få en drös med nya prenumeranter, uppenbart.
Mm.
Och sen får man ju se säsong 2, är de kvar?
Ja, för, och det är det som jag tycker är så jävla konstigt med alla de här streaming wars. Alltså jag menar, Netflix, det, de kunde väl göra så med typ House of Cards. Men sen så höll de ju kvar folk och HBO med Game of Thrones. Men du måste ju ge dem någonting under de andra veckorna under året eller inte någonting också. Och då kan du ju inte bedöma om det, liksom, om det är Sagan om ringen eller någonting annat som får dem att vara kvar. Liksom.
Nej, så är det ju. Och där tror jag Amazon har rätt bra, bra grund att stå på. Bättre än HBO just nu. HBO har verkligen fuckat upp mycket den senaste tiden och har inte mycket content att röra sig med bortom Game of Thrones. Ja, du kollar Batman-filmen och kanske kollar om Sopranos om du har tur. Och sen har du inte så mycket mer att röra med. Och Netflix hade ju också otroligt bra mycket content. Och Netflix känns nästan lite nu som så här din standard. Du har ett Netflix-konto. Ja,
det är som en Internet Explorer. Liksom. Så här, ja, alla har ju Netflix, ja, men vad har du mer? Så.
Ja, precis. Men Amazon har ju ändå typ The Boys och de har, nu var det enda jag kom på. Men de har ju Mrs. Maisel.
Ted Lasso och den där, eller den på Apple kanske?
Det är Apple. Ja, nu kommer jag ihåg. Men de har ändå mycket som jag ändå varit. Ja, men det där ska jag, som jag tänker nu, jag kommer ju uppenbart skaffa ett Amazon-konto för att se den här jävla serien. Och då kommer jag ju vilja, ja men jag vill ju faktiskt kolla The Boys och jag vill ju kolla mycket annat som har varit där och mycket av filmerna de har gjort och sånt där. Så att det finns ändå, men frågan är hur långt det räcker.
Ja,
jag har ju typ bara kvar HBO för att jag är typ lite så här Warner Brothers godtrogen och de har fan kicked me in the balls de senaste 5 åren konstant. Då?
Det kommer väl ganska mycket feta filmer till HBO Max?
Ja, som den här Batgirl-filmen de bara
kastar
ut genom fönstret. Ja, eller vilka filmer, nej, vilka
Godzilla
kommer?
Versus,
alltså,
Godzilla
vi?
Versus Kong och alla de här som kom, Wonder, alltså det som kom på bio där under en period, då kom ju allting på HBO,
ja,
Max.
Men det, och liksom. Det kommer de ju sluta med nu när Discovery har köpt Time Warner, Warner Brothers, så har ju de sagt, det där var ett misstag, vi kommer inte göra om det där, vi kommer stänga det där fönstret. Nu ska vi ha det cinematic experience. Det ska man nog tacka väldigt mycket Top Gun för. Så visst, de filmerna kom, men nu kommer vi inte ha det längre. Så det kommer ju försvinna. Och det tror jag är en bra grej faktiskt. Men de har inte mycket serie down the pipe. Det är House of Dragons. Vi ska prata om den om en liten stund. Vi kommer in på den. Men fan vad, det är inte mycket bra content där. Men nej, men det kommer bli jätteintressant vad Amazon gör med det här. För om de inte får fansen med sig, då måste de räkna med att de varvar nya fans. Och där är frågan, hur varvar du nya fans? Ja, det ska vara jävligt excentriska karaktärer för folk som typ har en helt okej relation till Game of Thrones.
Jag tror att Game of Thrones är väl också svaret på det, för att hur många, alltså jag menar, det är väl säkert skitmånga som blev, eller nej, det var inte det, de tyckte ändå att första säsongerna var bra. Jag menar, fansen av Game of Thrones, de som hade läst böckerna och tyckte att de var ju helt hooked, men sen var det ju majoriteten av de som har sett Game of Thrones har ju inte läst böckerna liksom. Så menar, de lyckades ju få nya fans till Game of Thrones, som också är en ganska, ja, eller okej, okay, nej, det är svårt att jämföra med här. Man måste ha tungan rätt mun när man ska jämföra med här. Vi kan komma det till House of Dragons snart. Men vad tror du då? Är det så? Har du bad feeling about this eller?
I have a bad feeling about this. Jag har det. Och jag vet inte vad det är bara en känsla jag har. Alltså jag är inte del av den här. Och nej, det är svarta dvärgar och elves. Jag bryr mig inte. Det som dock oroar mig är hur mycket vikt de lägger på det, alltså Amazon, och ser hur mycket de pushar det. Och det säger, men vi bryr oss inte, berätta en bra story. Och det är det som också är så jobbigt med. Jag kommer inte lita på någon. Jag kommer inte lita på trollen som kommer hata allt bara för att hata det. Jag kommer inte lita på kritikerna som bara kommer vilja liksom äga trollen och hylla den här serien bara för att... Alltså, vilket på ett sätt är en skön position att vara i. Att jag säger, jag måste kolla på någonting och skapa min egen uppfattning. Så det är väl en himla lyx på ett plan. Men my bad feelings är... Jag tycker ju, och det har vi pratat mycket om i den här podden, att jag värderar lore jättehögt även när jag inte kan loren. För jag tror det finns någonting i, och det vi pratar om när det kommer till, till superhjältar och serietidningar, att det finns en anledning varför någonting funkade. Och varför det första gången fångade människor, och en rik mytologi som makes sense och är trogen till sig själv. Folk känner typ doften när det är så och när det inte är så. Och jag är orolig här, och jag är allt för att den här scenen får böja på lite saker, och det måste man göra. Men om de liksom, det här är inte din pappas tolken, alltså går den vägen och gör saker, för då kommer jag bli lite nervös. Så jag kommer kolla på det med reservationer, men jag hejar inte på att den här serien ska misslyckas. Jag vill att det här ska vara det bästa som finns på TV. Så jag verkligen med reservation kommer titta och hoppas på det bästa. Det är där jag, hur känner du?
Nej, men jag fattar. Jag kollade faktiskt på något av de här, jag liksom bara YouTube The Rings of Power och kollade vad det var, och det var ju bara liksom så här, ja men hat. Alltså det var ju bara liksom så här skäggiga snubbar som sitter och svär rätt in i kameran över liksom hur förjävligt det här är. Jag orkar kolla 5 minuter och sen bara, men herregud. Och det är också så här, alltså det är, ja, det är, jag vet inte hur man ska säga det utan att liksom, men du sa väl egentligen ganska bra. Jag, i och med att man inte, alltså representation, självklart viktigt på alla sätt och vis. Men samtidigt så här, det spelar ju ingen roll att det är, ja men alltså, av den mörkhyade dvärgar, ja det är väl bra, eller det är inte dåligt, alltså, eller så här, men vad är problemet?
Det är
ja men det är liksom, det finns ju ingenting i böckerna som står att liksom, ja men dvärgarna är faktiskt absolut inte mörkhyade liksom. Nej, det står inte, det är liksom bara intolkning av det. Jag menar, så det spelar ingen roll, alltså skit i det liksom, troll, fokusera på storyn istället. Alltså jag tycker att det är jättekonstigt att det har blivit en issue liksom.
Men där har du the flip side av det, för där håller jag med dig. Men jag är orolig för att Amazon är på andra sidan av det, att vi ska fokusera på det, och det är en ursäkt för att liksom en hägring för att berätta en bättre story, att det ska räcka. Och det har vi ju sett mycket liksom, det Hollywood pumpar ut, att det ska räcka med representation, och då ska vi vara nöjda med det. Och det är där liksom, kan vi bara landa någonstans i mitten, att vi, fan, 90-talet var en så mycket renare tid, det hade mycket problem, men jag tror vi pratade om tidigare att så här, gå tillbaka och kolla på 90-talsfilmer, att så här, det blir någonstans peakare där, som sagt, mycket problem, men det, kollar du typ 90-talsfilm så här, människor är människor, och det spelar, och visst, det finns gammal sexism och skit kvar, men det var ändå, vi var på väg bort ifrån det, och alla bara var, och jag bara,
alla,
kan vi bara komma tillbaka till det?
Alla onda hade rysk dialekt, och alla liksom asiatisk ursprung ja, skulle kunna kung fu. Och det var liksom ja visst.
Ja, jag vet, så det är där jag ligger liksom, jag ligger någonstans väldigt svenskt här i mitten och bara så här, can't we all just get along and sing We Shall Overcome.
Birgit Friggebo.
Kan vi bara inte bry oss? Just det.
Jag tycker nog att det är bara en intressant, alltså det är bara en intressant grej att folk blir så jävla upprörda av det. Det är bara det som jag tycker är mest bara fascinerande. Jag vet inte, har du sett Lightyear?
Nej, jag tycker inte.
Där har du ju, det finns ju en lesbisk karaktär i den, till exempel. En av huvudkaraktärerna. Och jag menar, det var så här, nu gick ju, de gick ut stenhårt med Skönheten och Odjuret och sa ju att de skulle ha en homosexuell karaktär. Och det var det ju typ inte. Ja, det enda som var att, att det var två män som dansade i millisekund. Det var liksom bara så här, alltså, då kunde man bli så här, de slår på stora trumman och säger, vi ska ha homosexualitet i Skönheten och Odjuret. Och de tar liksom en osympatisk, ond karaktär, LeFou, som alla typ bara garvar åt. Och det enda hinten man kan se av det är att han dansar med en man i en millisekund. Det är liksom, det är det som är. Och det tyckte jag bara var töntigt att de så här går ut och det är liksom, ja, de försöker bara liksom, alltså tuta sitt eget horn så att säga. Men
och där pratar vi om också en karaktär som inte ens definierade om sin sexualitet i en form tidigare. Hade du gjort det med Lumière, som är en väldigt sexuell karaktär, det hade gjort någonting. Men LeFou, liksom, okej.
Nej, men i Lightyear i alla fall så är det en karaktär som är Jag vet, jag ska inte spoila Lightyear för det i introt, men Lightyear går ut på att han har gjort ett misstag och de har strandat på en planet och han måste ta sig därifrån. Och de håller på och för varje försök, han måste göra liksom ett försök att komma upp i ljusets hastighet. Och för varje gång han försöker så går det typ 4 år. För honom går det 30 sekunder, men för de kvar på planeten så går det 4 år. Och då är det en av hans bästa kompis då, eller hans bästa kompis är det då, som är kvar, som liksom hjälper honom från marken, och han ute i atmosfären och försöker göra det här. Så varenda gång han kommer tillbaka så har gått 4 år, det har hänt jättemycket i hennes liv liksom. Och då är det bara så här, hon är förlovad och hon har fått ett barn och barnet växer upp, och det är så här, varenda gång kommer dit och det är liksom jävligt emotionellt. Jag satt där och grinade som ett barn, och då har de bara så här, och det är en kvinnlig karaktär, alltså det är två kvinnor som är gifta. Det är så här, okej. Okay. Ja, men det var inte så, det är ju liksom, det hade det varit det, alltså det är ju, jag tycker att det där är så jävla, det är en cool representation, för det är bara så här, de var två kvinnor istället för två män, precis som vilket som helst. De fick ett barn precis som vilket som helst, med gifta precis som vilket som helst. Det är liksom, de har inte gjort återigen, det är inte Le Fou. De har inte gjort en grej av det. Jag tycker att det var att liksom slå sig själva på, eller liksom och försöka liksom tjohorna in då och försöka göra en grej. Jag tycker bara att det var en jävligt, det var ett coolt sätt att visa representation. Det har ingenting med Sagan om ringen att göra, men jag förstår fortfarande, för det fick jag också massa skit för, de typ var ju förbjudna i Saudiarabien och jag vet inte om de klippte om den i Kina och du vet, massa sånt skit liksom.
Det var det jag tror de typ gjorde det, och där kan jag komma in som är lite sådär för där kan jag förstå folk på upprörda för hyckleriet att Disney liksom ska gå in och slå för sig på bröstet och bara kolla vad vi gör, men sen så ser man till att det är sån liten bit som man kan klippa bort i de länderna där det inte är kosher.
Jo, men,
och då är det så, här, det är, så vem är vi kaxiga för nu? Vem är det som behöver det här meddelandet liksom? Vi alla är okej med det här, fine, men liksom där den här representationen faktiskt kanske skulle behöva synas, där gör vi inte.
Ja, men vad fan. Okej då, ja, fair game. Jag tänker också bara på, fast där är vi ju lika dåliga allihop, tänkte jag säga. Man är inte Ikea som klippte bort alla kvinnor från Ikea-katalogen i Saudiarabien också.
Jo, det var något sånt där. Jo, men exakt. Alltså det är
vi är lika stora hycklare allihop liksom.
Ja, nej, men det är det där. Och jag tror det är mycket det folk faktiskt går emot, med liksom ett hyckleri och ett form av liksom ett signalvärde där man bara, som det jag sa, där det är bara det och det är nu köpt för någon annan. För jag kollar nu den nya Predator, eller Prey som den heter, digga det som fan, skitbra. Jag var så glad att se en enkel streamlinad liksom actionrulle, och jag hatar att man måste prata om de här grejerna, för det vill jag inte, men det kommer till en positiv aspekt i det, att vi har pratat om tidigare i den här podden, tillbaka till Rey i Star Wars och den här termen som heter gillande Mary Sue och allt sånt där. Och det var någon film vi pratade alldeles nyss om, vilket var det, där vi hade också en kvinnlig karaktär som var helt ofelbar. När kom en sån grej senast? Nu minns jag inte bara för det.
Vi har ju inte pratat om så jättemånga filmer, men det är Matrix kanske, eller?
Nej, jag kommer inte ihåg. Skitsamma. Men det här var en karaktär som var anti-Ray, liksom. Det här var en karaktär som felade, fuckar upp, gör fel, för kaxig och liksom. Du bygger en genuin karaktär. Och då har man sett såna här, hej, det finns några sådana där kvar, men de här hatfansen, den har de accepterat på något sätt. För att säga, okej, men det här känns legit. Ni bygger en genuin karaktär här. Precis som det vore en Schwarzenegger i första Predator, som också är kaxig och slår sig för bröstet första akten och sen bara får allt det där bara nedraserat. Och där såg man en liknande grej i den här filmen. Jag vet inte vad poängen var någonstans. Jag tror folk uttrycker sig jävligt dumt, och jag tycker det är dumt att fokusera på den här grejen. Man ska låta konsten tala för sig själv. Men jag tror, om jag ska throw them a freaking bone here, jag tror folk är mer upprörda över hyckleriet. Men samtidigt, chill the fuck out, kolla på skiten först och se sen.
Ja, för det är väl egentligen hela huvudpoängen. Folk är skit, eller folk, jag vet inte ens hur många de är. Alltså det skulle kunna vara liksom 50 skäggiga snubbar i en källare med en mikrofon. Det är skillnad från oss två. skäggiga snubbar med en mikrofon i en källare. Men det kanske bara är 50-100 stycken. Ingen aning hur många det är som driver på det. Men de har inte sett en minut av skiten än. De har ingen aning om det här. De sitter bara liksom bedömer utifrån trailers och liksom intervjuer. Se innan du säger något liksom. Framförallt. Eller, och sen, så liksom, de har ju fel i sak. Men ändå, det är ändå liksom, de kan inte säga att de har rätt in. Ja, det är jättekonstigt.
Ja. Nej, men vi kan lämna det där med att vi kommer båda att titta på det. Och det kan vi flagga för redan nu. De kommer släppa de två första episoderna. Precis. Så att och vi kommer kolla på det, och vi tänker att vi gör en liten recensionsgrej för det. Så att håll utkik efter det. Men också, vi kan gå tillbaka lite till rättigheterna nu, bara för att så här, sluta den här någonting. Vi slår knut på det. Och det är inte slut här rättighetsmässigt. Det är inte happy-go-lucky och alla var glada efter 2017 och nu kör vi, utan Saints & Co, alltså Middle-Earth Enterprises, bestämmer sig då, om det var förra året eller början på det här året, att sälja vidare sina Sagan och ringen / Hobbit-rättigheter. Och hör och häpna, det här har ni ju absolut säkert läst om, men de som köper det är svenskar. Ett svenskt företag som heter Embracer Group.
Mm.
Som är ett spel, alltså tv-spelsföretag. Och det gör allt ofantligt intressant. Och jag vet ingenting just nu hur rättigheterna kommer funka och vad lämnar det Amazon. Jag tror det fortfarande gäller att de har köpt tv-rättigheterna och that's it. Och sen efter 5 säsonger så vet jag inte vad. Jag för mig att det finns utrymme i avtalet för spin-offs och sånt, men jag vet inte hur långt det sträcker sig. Och ännu en gång, vi snackar fortfarande Hobbit, Sagan och ringen rättigheter som har sålts. Och då är vi tillbaka till vilka rättigheter det är. Jo, men det är det Soul Saints hade, vilket är filmrättigheter, typ lite leksaker, brädspel, jara, kanske inte kasinospel. Och det är där vi är. Och det är ofantligt intressant att ett tv-spelsbolag köper det. Men make so much fucking sense. Och låt mig förklara varför. För filmstudios har ingen köpkraft längre. Ja, du har streaming. Men samtidigt, det är fortfarande IP, dyr IP, som om man liksom inte hanterar rätt kan bli någonting som bara ligger åt sidan och sen går såna rättigheter ut.
Amazing Spider-Man.
Ja, men exakt. Så att jag är förvånad att Warner Bros. Inte körde på det, men jag tror de kände att vi har en fantasy-franchise, vi vill lägga allt vårt krut på, låt oss inte konkurrera ut oss själva, så jag tror de på något, och de har ju även Harry Potter, så att jag tror de kände att vi sitter på två starka varumärken, vi behöver inte en till. Och jag tror också att det är för mycket huvudvärk kring Sagan, jag tror de är rätt glada att kanske bli av med det. Och jag tror ingen annan studio säkert hade pengarna att investera i det. Och för det här man ska komma ihåg, tv-spelsbolag sitter ofta på så satans jävla mycket pengar, och vi förstår nog inte riktigt hur mycket pengar de har in. Nu vet inte jag vad Embracer Group producerar för någonting, så jag vet faktiskt inte vad deras katalog är. Men det är här varför det kommer bli positivt också, för de sitter på så satans mycket pengar, och de kan även då liksom använda vad ska man säga, IPs på ett annorlunda sätt på grund av att de tjänar så mycket pengar, just för att vad tv-spelsbolaget, så kolla på ett bolag, jag är ingen expert på det här, så det här är rena spekulationer från mitt håll, men kolla på ett bolag som Rockstar, som det är de som gör Grand Theft Auto och Red Dead Redemption och typ det nu, ja, de gjorde LA Noir och de har gjort Max Payne och lite
Manhunt.
Annat sådär. Så de gör inte särskilt mycket. Manhunt.
Gjorde de ett spel som var sån här jättemoralkaka 2004 kanske. Fortsätt.
Jaha, okej. Ja, men de kan ju släppa någonting typ nästan var 5:e-10:e år och bara chilla däremellan. Har väldigt långa, de producerar inte någonting varje år. Och det är någonstans där du vill vara. För hamnar du hos en studio som verkligen måste pumpa ut franchise efter franchise hela tiden, kolla Disney, så vattnar du ut ett varumärke jävligt, jävligt snabbt. Star Wars. Och kan ett sån här IP sitta hos ett tv-spelsbolag som kanske bara är intresserade av att göra tv-spel och sen, like All Saints, använder licensen för att låna ut och bara väljer att göra det till saker de tror på, så kan det faktiskt vara en väldigt bra plats att ligga på. Så jag tror faktiskt det här var ett väldigt bra, nu vi får se vad som händer, men så jag kanske får äta upp de här orden, men jag tror på papper att det här faktiskt var typ det bästa som kunde hända. Hade det hamnat hos Warner Brothers, då snackar vi HBO och då snackar vi alla möjliga spin-offs och tre filmer om året och allt sånt där. Och vi brukar ju prata i den här podden vad som är en franchise och vad som inte är en franchise. Jag tror att Tolkien-världen är en franchise, men inte en franchise som vi ser en vanlig franchise. Jag tror man måste vara väldigt selektiv med vad man gör och pumpa ut det långt emellan. Och
The Book of Tom Bombadil.
Ja. Yeah. Men så det är där det är. Så, var ligger rättigheter någonstans? Så vad vi vet idag, Tolkien Estate äger fortfarande Silmarillion och allting som har publicerats efter Sagan om ringen. Och allt som har, alla de här kompendierna som barnen har släppt och allt sånt där. Så allting som inte är Hobbit och Sagan om ringen sitter estatet på. Och sen har du nu Embracer Group. De sitter på filmrättigheter och lite andra rättigheter runt omkring. Hobbit, Sagan om ringen. Och sen då tv-rättigheterna är licensierade ut till Amazon.
Men då är ju också, och, ja, men då är också frågan, för The War of Rohirrim, filmen, animerade filmen som New Line Cinema producerar.
Just det, bra att du tog upp det, vilket komplicerar skiten ännu mer. Ja, och den ska ju komma på Netflix.
Ja, men det kändes ju så här spontant när man bara kollade på den, så kändes det som så här, okej, okay, det här känns ju bara, det här känns som en Amazing Spider-Man, alltså att de gör den bara för att ha kvar IP:n. Men om de då inte har kvar IP:n så
Nej, precis, för det är ju det som också har påståtts i hela det här dramat, att varför man kunde göra den här försäljningen var för att Warner Bros inte hade producerat någonting på ett bra tag.
Det har de ju.
Och det är också tydligen därför de skyndade på Hobbit, för att behålla rättigheterna.
Ja, just det.
Så det, men som du säger, men ändå har de gjort den här animerade filmen, och vad betyder det? Vet ej. Så det är enormt rörigt. Så antingen tittar vi på en situation om ett år, eller nu när den här serien precis släpps, eller när Rohirrim släpps, att det kommer bli jävla massa stämningsansökningar igen.
Fast kan,
och folk kommer stämma varandra till höger och vänster.
Men om de köper, om Embracer Group köper själva rättigheterna, precis som Tolkien Enterprise hade tidigare, det innebär ju att de licensierar ju ut rättigheterna ändå. Så jag menar, de kanske bara tar över licensen från Tolkien Enterprise. Alltså den där filmen som ligger på New Line Cinema, de har kvar de filmrättigheterna fortfarande, så att säga, för de licensierar av dem från dem.
Det är mycket möjligt. Och jag tror absolut att de får avsluta liksom saker som redan är i rullning. Det är ju bara frågan sen om Embracer Group väljer att fortsätta ge ut den licensen till dem.
Mm.
De kan ju bara känna bara, nope, nu drar vi tillbaka det här och så vill vi sitta på det. Så vi får se vad de gör med. Jag hoppas att de gör jävligt coola tv-spel. Det har ju varit ett bra tv-spel. Jag har inte spelat dem. Men vad fan heter de där som har släppts? Viktor, alltså, titta på Shadows of Mordor.
Shadows of Mordor har jag inte lirat. Däremot Battle for Middle Earth tyckte jag var jävligt bra. Där typ 2004.
Men det, när kom det? 2004?
Ja, 2004. Men det tror jag ett tag sedan. Men det tyckte jag var bra. Och sen så när andra filmen kom, när Two Towers kom, så kom ju, alltså dels kom ett hack and slash licensierat bara rakt av från filmen, som var ganska liksom, det var alltså jätteslarvigt.
EA,
ja, EA som gjorde liksom en officiella två tonen spelet. Ganska, jag spelade det som fan, men det var ganska värdelöst med fast på hand. Däremot så gjordes ju också en Lord, alltså en Fellowship of the Ring grej också baserad på boken. Samma
den
år.
Var grym, vad jag minns. Den spelade du och jag på
exakt,
Xbox.
Ja, exakt. Då var man ju Frodo och vi kunde gå omkring och liksom, det var mer som in absence of a better word, GTA i Lord of the Rings universumet. För att du liksom, ja, men du följde boken. Du knallade omkring där i Hobbiten och liksom lämna nyckeln till Bag End till dina släktingar och lite sådana saker. Så den gick.
Träffa Tom Bombadil.
Ja, Tom Bombadil var skitstörig. Ja, nej, men det var ganska spelvärt här för mig, med reservation för att det är 20 år gammalt. Men oavsett det så nej, jag har inte varit med i svängen så mycket.
Nej, jag hoppas bara på, jag spelar ju väldigt lite tv-spel och säkert nu för tiden jag måste köpa en ny konsol. Men jag hoppas ju på någonting som jag inte har spelat, men typ Elden Ring som har varit en väldigt stor grej just nu. Alltså ett Sagan om ringen-spel open world där du kan bara rida från Mordor till Fylke hade varit helt fantastiskt. Det hade jag velat se. Sen i vilken kontext och vilken story vet fan, men det hade varit nice. Men så vi får se helt enkelt. Det är en rörig affär och jag har svårt att se, vi kommer aldrig, eller jag säger aldrig, vi får se vad som händer med Tolkien Estate. Jag vet inte när alla är döda där, vad som händer med Silmarillion och sånt där, men de kommer nog inte släppa på de rättigheterna anytime soon om de inte har en jävligt bra anledning att göra så, för att de har varit väldigt, de tycker att varumärket är för urvattnat och sagt så mycket. Så att jag tror de känner att vi behöver inte ge någon mer, vi är inte skyldiga någon något, och det här är det lilla vi har kvar, och vi känner något enormt ansvar för det, så varför sälja det? Det är vad jag tror. Så jag tror Hobbit så långa ringen kommer liksom få flyta runt där och producera så mycket som de kan inom den ramen, och så får vi få se vad det leder.
Mm.
Det är vad jag tror. Okej, okay, så so, not to end on a sober. Skitsamma, vi ska prata om något annat. Victor, har du sett House of Dragon?
Yes, box, de två första avsnitten som har släppts till dags dato. Det här kommer ju bli liksom Pepsi versus Cola under hösten. Det är ju liksom Rings of Power versus House of Dragon. Det kommer ju vara liksom snackisen.
Det är bara frågan vilka som är Crystal Pepsi eller
New Coke.
Vanilla Coke.
Ja,
New Coke, snarare. Folk gillar Vanilla Coke. Jag är ledsen.
Har du sett dem?
Ja, jag kollade dem i ett svep. Yes. Och min spontana reaktion var... Alltså, det fick mig att tänka på... Eller så här, okej. Okay, så vi vill först säga, det är inte katastrof. Det är inte sista säsongen av Game of Thrones. Det är extremt stadigt och stilla, och det är väl det som är lite problemet. Kommer du ihåg pilotavsnittet på första Game of Thrones? Mm. Du hade liksom ismonster i starten som halshugger folk, och avsnittet avslutas med incest och ett barn som mördas. Mm. Det var liksom bara holy shit. Och här var det två avsnitt där jag höll verkligen på att somna.
Mm. Du var i fel mode, hör jag direkt.
Jag var i helt fel mode. Men då var jag ändå öppen för det. För jag har inte varit lika arg som många andra över sista säsongen. Absolut, jag tyckte inte de gjorde rätt. Men jag har inte varit jag tog det inte lika personligt. Så att, men jag har samtidigt har hypen dött. Så jag har inte känt den här hypen för Game of Thrones. Det dödade dem absolut. Men jag var ändå villig att säga, men jag vill tillbaka till den här världen. Jag vill känna de här känslorna. Jag vill liksom tillbaka och bli chockad. Det var liksom, vi bara landade i ett väldigt tråkigt familjedrama. Det kändes som i liksom en sidostory en säsong som är den här, du vet när du klippet i den storyn. Så bara, just det här är tråkigt. Ja, men vi kommer snart tillbaka till Daenerys. Vi ska bara ta oss igenom den här biten. Det var lite så det kändes. Spontant. Inte dåligt, men fan inte särskilt intressant. Jaha. Det var min spontana känsla.
Jag tyckte att det var, alltså framförallt så, jag tog det ju lite personligt sista säsongen av Game of Thrones. Jag tyckte att det var riktigt slarvigt. Alltså det är jordens mest träffsäkra meme är ju den här hästen. Jättevackert tecknade hästen. Och så Game of Thrones season 1-7 och sen så 8, så är det liksom bara en streckgubbe, liksom en smiley bara. För det var verkligen så. Den är så fantastiskt uppbyggd. Alla karaktärer var 100% och sen så bara fuckar de upp allting i sista säsongen. Alltså på en nivå som att man var så här, jag var ju provocerad i ett halvår efteråt. Och nu så kommer man tillbaka och så är det så här, ja, men det här är back to form. För när de var som absolut bäst så var det bara liksom, det var dialogen och känslan. Alltså det var inte Red Wedding, men hela liksom förlossningsscenen där är ju liksom bara så här,
Och det var en fantastisk scen. Och det och så här, manusfattaren i mig bara, du skulle ha startat med det där. Det där skulle ha varit din öppningsscen. För det var en sån här grej som jag aldrig riktigt tänkt på när, som uppenbart det hände under den tiden, men under tiden som representeras i fantasivärlden som är Game of Thrones, där du måste göra ett jättejobbigt val. Så här, hade du startat med det där, det hade varit så dramatiskt och så bara alltså du hade fått önskade nästan att de hade bara inlett med alltså,
det vet jag inte heller om jag tyckte, för jag tyckte det var ganska bra att man hann bygga upp liksom du hann bygga upp känslan, för du gav alltså, jag tyckte att det var jättebra, inte så här, inte stå upp och applådera, men framförallt tyckte jag att det var välskrivet, alltså dialogmässigt och allting, det kändes på riktigt. Men återigen, alltså då blir man blir så glad, hela Game of Thrones är på samma sätt, vi har pratat om det 100 gånger i den här podden, det känns som att världen, vi lever i världen, eller den känns levd i, alltså det är liksom vissa så här typ traditioner och vissa typ, de drar referenser som de inte förklarar, och vet man så här, det är massa saker som gör att det känns som att det här är på riktigt, det är inte liksom like we fell into that nest of gongars eller liksom hey Han Solo, you're a ravaging pilot who only wants to get out of this planet, remember that time when we nej, utan allting känns, förutom den möjligtvis att de inleder med att name droppa båda drakarna så att de har båda två klara, oh she's flying like almost as big as, man bara okej, vänta nu gör ni bort det, men det bara gick över direkt för att jag tyckte att det var så jävla välskrivet. Och framförallt man måste sitta och hålla med, för det är ju så här, det är ju en svag linje mellan när man är intelligent och när man luras att man tror att man är intelligent, och jag tycker Game of Thrones hela tiden har hållit det på den nivån att du förväntar dig en del av din publik. Alltså du måste försöka hänga med. Vem var det nu igen? Vem är det de pratar om? Vart är den? Varför är den där? Och du vet, de kör tidshopp. Att han hade tagit Dragonstone där, det här hängde jag typ inte riktigt med på. Sen var han där, att vet så här, det är inte, allting är inte överförklarat, utan det känns som att det är riktiga personer som för riktiga diskussioner. Och det tyckte jag var jävligt bra. Så det kändes lite grann som att inga jämförelser, jo faktiskt jämförelser i övrigt, men House of Cards när de pikade, att det kändes som att det var shit. Liksom vi är typ där, åtminstone stämnings- och dialogmässigt. Så nu såg jag den helt själv och var inte speciellt, alltså jag var så här, jag hoppas inte att det här är sista säsongen i Game of Thrones, och det var verkligen inte det, utan det var liksom mopey personer i mörka rum som sitter och diskuterar politik i en fiktiv värld. Jag tyckte att det funkade 100% för vad det är, och sen så kommer det säkert bli Tits and Dragons igen liksom. Men ja, för det som känns mest malplacerat är ju Tits and Dragons i serien, och det känns ju på något sätt bra.
Ja, det är jo kanske.
För de var ju ändå tvungna att få in lite så naken scen, och det var så lägg av. Jag vill tillbaka
till
de här.
Ja, det kändes lite. Ja, faktiskt.
Jag vill tillbaka till de här skäggiga kararna i det här mörka rummet som sitter och pratar. Alltså vet så här, beskattning i liksom en fiktiv värld. Jag tycker att det är mer intressant. Och det är ju på något sätt ett gott tecken. För att Game of Thrones, let's be honest, det var ingen som typ, eller jo, det var säkert jättemånga som trodde på den. Men poängen var ju att de försökte locka dit folk med Tits and Dragons och Sean Bean. Alltså det var såhär, kolla den här nya serien som är, det är jättemycket tits, snart blir Dragons och här är Boromir liksom, kolla vad coola vi är. Och så alla hoppades på att det skulle vara Sagan om ringen. Och sen så fastnade folk för att det var bra, men det var ju så de drog in folk, och jag tycker inte att de behöver spela på det längre liksom.
Nej, jag håller delvis med dig där. Samtidigt tycker jag är lite tråkigt. Jag saknar gamla HBO. Det är liksom, grejen var att du lockade just med att det var naket och det var våldsamt. Det var liksom, det var det HBO hade, och sen var det bara jättebra stories bakom det. Och jag håller, och det där är också, jag håller med att säga, nu är det lite been there, done that liksom, vad mer kan du göra nu när vi har sett allt, och när det är naket i den här, så blir det så vi har sett det, och det känns inte riktigt som de själva tror på det heller. Men ja, jag vet inte, jag fastnade inte lika mycket för dialogen som du gjorde. Jag saknade lite den här Weiss and Benioff vassa dialogen från första säsongen, liksom Lion doesn't concern himself with the opinions of sheep. Alltså liksom alla de där grejerna som är så quotebara. Och jag bara, det var inget här som riktigt greppade mig. Men sagt, det är inte de två första avsnitten. Den här kan behöva koka lite. Och det är det jag hoppas, att det drar igång lite. Jag vet inte vad jag förväntar mig eller vad jag vill ha. Jag vill bara ha någonting, tror
men
jag.
Men sista scenen i andra avsnittet drar ju igång någonting.
Så jag har redan glömt bort vad sista scenen var.
Okej, okay, lite spoilers. Men han blir ju rådd. Det säger man, va? Han rådd att gifta om sig. Och då så är den här 12-åriga...
Ja, just att han väljer en annan.
Och den här 12-åriga tjejen då, liksom. Och han säger nej. Eller han byter. Mm. Och då så kommer han bort till brorsan istället. Eller, ja, jo, brorsan. Jag tycker att det var en... För då är man så här, okej, nu är det shit about go down.
Ja, exakt. Det är nu bollen rullar. Mm. Det här ska bli katalysatorn till en jävla massa skit.
För nu vet vi precis, vart hur spelplanen ligger. Vi vet vart vi är, vi vet karaktärerna, vi vet vad de vill och vilka mål de har, vilka liksom drivkrafter de har. Och nu kan vi börja spela med dem. Jag tycker det var jätte... Alltså för att vara två första avsnittet av en säsong i en ny serie, en helt ny serie med helt nya karaktärer som vi inte vet någonting om, så tycker jag att det var jättebra gjort.
Ja, men kul att du kände så. Du är mer investerad i det, så det är ju väldigt skönt att höra att du tyckte det. Jag kommer fortsätta titta. Men för mig kommer det kräva lite mer så att jag kan ta mig igenom den här säsongen. Men, och sen, de har ju redan gett grönt ljus till en säsong 2. Det var typ den mest tittade premiären någonsin i HBOs historia, 10 miljoner tror jag det var. Så att det är uppenbart. Och det, uppenbart finns ju hungern där någonstans. Det är ju också, jag tror, som vi precis pratade om, som vi har pratat om tidigare, att det känns som en gång, Game of Thrones hypen dog med sista säsongen. Men uppenbart finns det folk där ute som ändå är villiga att slå på det igen av, jag tror, just nyfikenhet. Och det är nu den här serien måste då... Bra, nu har vi visat oss dinosaurier, men vad kan du göra mer?
Bra,
tack. Okej, okay. Det blir en spännande höst det här. Två fantasy-serier, liksom, de två största namnen. Harry Potter har vi spelat ut lite sin relevans någonstans.
Nej, men Fantastic Beasts kommer väl också någon film snart igen om... Gud vad ont i serien jag hade nu.
Såg du den senaste? Nej, det var inte värt det.
Crime.
Och jag undrar om de kommer göra någonting mer. Det kändes som, jag avslöjar inget, men det kändes som den här filmen var lite som ett så här: om vi avslutar nu är det okej. Okay. Vi vill berätta fegisar mer, men det går att vi slutar här. Så att... Och så får vi se, liksom, mycket hänger ju på en av skådespelarna som gillar att slåss världen runt. Men
de har ju frontat honom i den där också.
Ja, han är en ganska big deal liksom.
Fighting around the world with Ezra Miller. Det är ändå...
Men han ska söka hjälp nu. Nu kom han ut och sa att...
Var det inte precis det du sa? Så här, hur löser de det här? Jo, men han kommer få gå ut och köra offentlig ursäkt. Han kommer prata om att han typ så här jobbar på det. Och sen så kommer de släppa Flash-filmen och han kommer inte göra någon PR. Så är det klart. Det är precis det som är problemet. Då.
Ja, jo, men exakt. Det är precis så det kommer bli. Tillräckligt med redemption så folk inte kräks när de ser honom på en poster. Men vi ger inte mer kontext än så.
Men nu är den stora frågan, för vi har spelat in på tok för få avsnitt av den här jävla podden. Vi kommer bättre oss i höst, jag lovar. Men vi har inte hunnit prata om den absolut konstigaste filmnyheten, det här sida om Eldkvarn brann.
Jaha.
De fick tillbaka Michael Keaton och spela Batman igen i en film. Och sen så skrotar de hela filmen, trots att den är helt klar och färdigklippt och liksom effekter och alltihop.
Det är väldigt fascinerande och jag har inte riktigt bestämt mig vad jag är. Det finns ju två narrativ här och det är den här polariserade narrativet. Det ena är att den var woke och skit och de kastade den. Det andra narrativet är att kris på Warner Brothers, de behövde en tax write-off och offrar den här filmen? Jag tror svaret ligger någonstans mitt emellan. Jag tror Discovery kliv in, vilket de gjorde, och kolla, okej, okay, vad har vi för någonting? Ja, ah, men vi är Aquaman här på G, de verkar veta vad de gör, vi har Flash, de bygger upp någonting nytt, ja, ah, men nice, coolt. Och sen har vi den här Batgirl som vi typ gav en ganska liten budget och har inte haft så mycket översyn över. Det är lite weird.
Det 90 miljoner?
Exakt vad
de
är förankrade i. Ja, mellan 60 och 90, vi vet inte exakt.
Det är ju svinmycket pengar.
Inte i dagens blockbuster superhjälte. Du gör inget under 100 miljoner. Det är typ Shazam som var där. Men... Men, och det är lite osäkert. Vi har Keaton med, men samtidigt är Gordon från Snyderverse och dräkten ser ut att vara från CW. Jag tror genuint att de gick in, såg filmen och bara okej, vi tror genuint typ att det här kommer skada DC ännu mer. Och det här är nog inte vägen vi ska vandra rent canonmässigt. Och då, som ett incitament, finns den här tax write-off-grejen. Att om vi bara canar den här nu så kommer vi inte förlora några mer pengar.
Det är helt bisarrt att det finns en färdig film någonstans. Alltså det här som man pratar om som konspiration. Liksom, att det finns en Snyder Cut. Alltså det som typ man inte trodde på att det fanns en. Men så fanns det, fast det fanns ju inte riktigt. Så man fick ju klippa om den och lägga till 30 miljoner för att färdigställa det. Men det här är ju en färdig film. Det finns på en bränd DVD
någonstans.
Det här
är film, och det, jag har aldrig hört någonting om det. Det närmaste är typ Fantastic Four. Alltså den allra första.
Roger
som
Corman.
Var en skatteskam. Ja, exakt. Så, som inte skulle släppas. Men sen då liksom läcktes ut på olika cons. Så vi har en liknande situation här. Och jag är 100% säker på att den här kommer läckas ut så småningom. Men... jag fick en liten chock samtidigt. Var jag lite så här, jag var väldigt skraj över den där filmen just för att det kändes som att nu bara hade Warner Brothers helt ballat ur och bara kastat in massa saker och hade ingen riktig koll på exakt vad de gjorde och skulle bara ludda till allt och grumla vattnet ytterligare när vi verkligen bara behöver någonting streamlinat och klart som folk fattar. Och det här var inte den filmen.
Du är ju din klassiska DC-munk här nu.
Ja, exakt. Det är en konstant själv... Vad kallar man det? Själv...
flatulating munk.
Vad är det han gör? Ja, exakt. Precis.
Det är också lite roligt på något sätt. Eller roligt, det är bara ironiskt. Just för du pratar hela tiden om att DC har sån otur och att DC är så här. Så är det liksom de två absolut mest uppmärksammade liksom, ja, skådisfallen senaste året. Det är Amber Heard och Ezra Miller. Liksom. Båda två frontar varsin DC-film nu här i de närmaste året.
Ja, det är tragiskt. Och jag förstår, det är någon förbannelse över... det varumärket och den studion. Och jag vet inte. Jag vet inte vad. Men vi kan gå in på djup på det här i ett säkert framtida frågeavsnitt. Vi kommer göra ett. Men vi kommer köra lite mer Tolkien content. Delvis en recension och en liten till grej. Jag tror ni har efterfrågat. Så att håll utkik. Det kommer komma. Vi kommer inte vänta på The Third Age innan vi släpper till avsnitt. Utan det ligger runt hörnet.
Oh.
Så...
när ni ändå är inne på det här, vi har med ursäkt återigen då för att vi släpper så sjukt sällan, men det vi är på bättringsvägen.
Yes. Det kommer bli bra.
Jag är föräldraledig hela hösten, så jag kommer inte ha någonting annat att göra. Japp.
Yes. All right, jag tycker vi boomar igen det här. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det är kul att lyssna med. Kommer gott folk. Ingenting är för nördigt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.